Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en riktig musiklegend, nämligen Lena Philipsson. Och hon är uppväxt i Vetlanda med väldigt sparsamt med pengar. Nu har hon varit en av de mest folkkära artisterna vi har i över 35 år. Hon har producerat låtar som Kärleken evig, Dansa en neon, Det gör ont och extremt många flera. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Lena Philipsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, årets smålänning. Och ska också ta emot kungens medalj av 12:e storleken med tillhörande medaljrosett. Ingen mindre än musik- och poplegenden Lena Philipsson.
Tack så mycket.
Det var väl bra intro, eller hur, Lena?
Ja, det var det säkert.
Du tyckte det var värdelöst, eller hur?
Nej, jag hängde inte riktigt med i svängen. Årets smålänning, är det?
Men du var ju det
för, ja, det var jag för länge sedan.
Typ,
ja. Det är ju
700
år sedan. Ja, precis.
Men den är ändå värd att
nämnas.
Det var, jag tror att det var 31 år sedan var det.
Mm-hmm.
Och det är ändå värt att hålla i lite.
Mm-hmm.
Är det där, kände jag. Hur mår du?
Jag tycker att jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju precis varit programledare i Melodifestivalen.
Och du var så himla bra.
Ja, men tack så mycket.
Det var så kul att kolla på. Och jag ja.
Nej, men det är rätt mycket arbete när man gör en sån där grej. Det är inte så kanske lätt som det ser ut. Och jag är ju lite involverad i det mesta, så jag har haft lite fullt upp med. Och sista veckan där blev ju ganska mycket och massivt. Så jag Jag är lite piggare idag. Idag är det ska vi säga, onsdag. Så att nu är jag mig själv igen. Men jag var trött verkligen ett par dagar efteråt. Riktigt, riktigt sådär slut.
Ja, men jag förstår det. För det är så här, det är så otroligt mycket planeringen för det också. Och alla de här sketcherna runt om, all tankeverksamhet innan. Hur mycket jobb är det för att naila allt det där? Är det en månads jobb?
Eller? Jag skulle säga 2 månader. Alltså, vi började jobba med det aktivt cirka 2 månader i förväg. Och då börjar man ju reda ut eventuella sketcher, vad det skulle kunna vara, låtarna jag ska sjunga. Manusarbete, jag var med och skrev manus. Jag började redan då knappra lite på mina egna delar där det fanns möjlighet för mig att vara lite mer personlig. Där det inte riktigt handlade om tävlingen i första hand. Det skrev jag själv för att jag ville ha min ton på det, så att det började jag med redan då. Man spalter upp, för jag vet, jag har varit programledare förut, så jag vet faktiskt hur lite tid det blir sen. När man väl repar. Ja, jag repar låtar när man repar vissa programpunkter, men det här med att sätta ihop allting till ett program, ett flöde, det gör man ju väldigt, väldigt sent redan. Alltså så sent som fredag kväll är ju första genomdraget. Och sen har man bara lördag eftermiddag på sig och sen är det sändning. Så att jag ville förbereda mig så mycket jag bara kunde med det som gick att förbereda. Så vi spelade in sketch då i januari, i början på januari. Den andra sketchen var vi tvungna att spela in på plats. Vi behövde miljön, så att det blev lite stimmigt och lite mycket att göra just då. För man ska spela in det. Jag var med på klippningen, för jag ville liksom se till att det skulle kunna bli då som. På det sätt jag önskade och såg framför mig. Så ja, men det är mycket. Det är mycket som ska bankas in, och helst ska man ju också le och titta in i kameran och inte titta så mycket på sina kort heller när man presenterar. Man har ju hela tiden någon i örat också. Är det någon som pratar med en om att ja, nu kommer det om en halv minut och kan du rappa på lite för nu ligger vi lite efter och så vidare. Så att det är ett litet pyssel, men det gick ju faktiskt bra. Jag är ju min största kritiker själv, så jag var först lite så här, jag tyckte jag svamlade och snubblade lite grann på vissa saker, men sen förstod jag att det hade gått riktigt bra, för jag hade fått så himla många hejarop från alla möjliga människor som jag beundrar och så vidare, så att då kände jag, men då gick det ju bra, så då var jag jättenöjd och jätteglad, och sketcherna gick fram.
Som det var så lite kul. Jag såg så här, när vi satt ju hela familjen och kollade på det där med även så här mormor och morfar och lite sådana grejer. Och sen det var några lägen som var så här, verkligen man ser att alla kollar på varandra. Ett sånt läge var ju när du stod i duschen. Sen så drog det också. Och liksom så här, du stod rakar överallt. Du var ben och det var överallt. Men sen så fick man den här superhärliga konstiga grimasen i micken, och du stod och rakade rumpan.
Ja, det såg ut så, ja. Jag precis beskrev det.
Men det är de där små detaljerna som blir den här extra touchen i det.
Ja, jag tyckte det var väldigt kul att man på ett vis redovisade tydligt, men jag visade ju inte, så att det blir ju inte för grovt, utan det är bara liksom upp till en själv och bestämma vad det såg ut som och så vidare. Nej, men det var väldigt kul att göra sketcherna, det måste jag säga. Och just den har jag ju skrivit själv då, pandemisketchen, och jag hade planerat ganska mycket med bilderna, just att härifrån ska vi ta och ner på fötterna där och så att jätteroligt att verkligen se det sen färdigklippt, och ännu roligare då när det har visats och folk tyckte det var kul. Då blev jag ju jätteglad.
Har du mycket prestationsångest och sånt då?
Jag försöker väl stryka streck över det där ångest du sa, men prestationskrav har jag nog rätt höga. Ja, det har jag. Jag vill att det ska bli bra. Jag vill försöka vara noggrann, och jag vill försöka få kontroll på det jag gör. Och man blir också lite hjärntvättad när man håller på med någonting väldigt mycket och länge, så därav tror jag att jag kan bli ganska kritisk då. Om jag gör minsta lilla fel så är det som att kan man inte bara göra det helt felfritt någon gång, men det funkar ju nästan aldrig så. Så jag har höga krav, absolut, men jag ser det nog faktiskt som ett positivt drag hos mig, eftersom jag också jag försöker alltid vara noggrann, och det tror jag kan vara en av anledningarna till att jag fortfarande är kvar på det sätt som jag är. Att jag slarvar inte riktigt, jag vill inte slarva, och jag vill heller inte att det jag ska göra känns som en axelryckning, att det var, ja, betydde inget särskilt, det var, jo men det var mitt emellankul. Jag vill att det ska vara jättekul, eller så jag försöker verkligen lägga ner energi för att det ska bli någonting som är angeläget på något sätt.
Jag måste bara fråga om den här också. När jag satt och kollade på liksom det mesta som finns på dig nu inför den här intervjun, så var det ju, ja, men många gånger jag skrattade väldigt mycket, och ett läge som jag tyckte var så otroligt bra, alltså jag blev så inspirerad också, det var ju när du körde en sån hel kväll med Lina Philipsson 2013.
Ja, just det.
Och det var så jäkla bra. Alltså bara hela, man bara fastnade i det. Och bara från minut ett, och den är ju 1,5 timme lång. Och sen bara,
men... Ja, det var ett väldigt speciellt program. Jag tror att tanken från SVT var väl att de skulle fortsätta med de här konserterna. 1,5 timme, vi var 4 stycken som fick göra det under våren där, 2013. Men vad jag vet så har det ju aldrig kommit tillbaks sen. Då skulle man alltså fylla upp den här 1,5 timmen. Jag hade ju precis gjort en show då, så att det mesta av du ser av sångnummer och så är ju från showen. Men man var tvungen då... Jag hade ju ett par gästartister med, och så skulle man liksom bygga upp. Det blev ju på ett annat sätt än vad en show brukar vara. Men jag hade hjälp av att det var mycket som redan satt liksom, som jag kunde ta in.
Det var där. Ni 4 som körde och sen lade de ner det, fast
ja,
det var bra.
Ja, men jag precis. För känslan var att det skulle fortsätta lite då och då.
Men det är svårt att göra det där, även om man får det erbjudandet. Du får 1,5 timme. Bästa sändningstid. Lös problemet. Här har du några bra grejer. Kolla hur Lena P.O. gjorde. Försök att göra typ lika bra.
Ja, men jag tror att alla kan göra det på olika sätt. Nu är jag ju en ganska utpräglad showmänniska så fort jag ställer mig på scen. Jag har ju sällan en konsert rakt av där jag bara spelar musik, snackar lite och så är det inget mer. Utan jag har ju någon slags i mig, ett driv i mig att jag vill att det ska vara mer att titta på och mer grejer. Så jag är ju lite showig. Men jag vet väl att det var väl andra som gjorde något, och då är det mer konsertaktigt, så kan man ju också göra. Det måste ju inte vara på det sätt som just jag gör.
Det sa jag precis innan vi startade allting, att nu när jag också gjort research på det, så av alla mina 470 stycken som jag gjort, så har inte en enda som jag hittat lika mycket intresse av att gå in på relationer som på dig.
Nej.
Så nu tänkte jag så här, att resten av de här 1,5 timmen tänkte att du ska berätta allt
ska
om dina relationer.
Du ska äntligen prata ut, äntligen.
Nej, men den grejen är ju så här att det har varit otroligt mycket. Jag har hittat massa olika artiklar där de har gått igenom allting som är. De har försökt nå dig, och det är så här, relationer.
Jag vet faktiskt inte riktigt varför det har blivit så. Alltså jag ska inte säga att jag är ensam i den här situationen. Vi är väl några stycken som de riktar sitt intresse mot vad det gäller det. Men som jag också sa till dig innan här vi startade, att ja, det känns lite grann som att det har lagt sig lite vad gäller mig. Och jag har ju också hållit mig undan. Så har det blivit då. Jag håller mig undan. Jag redovisar ingenting eller syns inte utåt och så. Så att jag...
Vad håller du undan för någonting då?
Ja, kärleksrelationer eller så. Det är ingenting som man skyltar med. Eller jag
Försöker
smyga. Nej, vi skiter det. Men du fattar, du vet. Det är det som händer också, att jag upplever att jag inte riktigt kan prata fritt. Eftersom det lätt blir nya rubriker inom det här ämnet. Och jag kan ju tycka det känns lite, vad ska vi säga, lite lätt förminskande. Att det ska handla, att det är det som är själva underhållning med mig. Och inte faktiskt det själva arbetet jag utför. Och nu tycker jag att jag gör så många bra grejer, så det blir ju liksom... Det blir lite grann som att bortse från allt som jag kan, och så riktar vi blicken mot det här som ju faktiskt inte är relevant för mitt arbete. Så att jag är inte riktigt förtjust i den obalansen som finns idag. Men jag tycker att det har blivit bättre nu. Nu tycker jag det är bättre fokus på det jag faktiskt gör. Och det är så jag vill ha det. Och så har jag alltid velat ha det. Jag har aldrig någonsin varit en person som har velat berätta en massa saker om mina relationer eller familjen eller visa upp mina barn eller så. Det har alltid varit så att jag har hållit en låg profil. det är naturligt för mig och jag vet inte ens varför. Det bara är så. Jag bara har det naturligt i och med att jag vill skydda den biten.
Jo, men det är väl jättehärligt. Jag och Ida, min fru, vi satt ju för någon... Det var kanske 2 månader sedan nu att vi inte ska visa upp Elvis längre i våra kanaler. Våran son då, som är 2,5. Också för att ge han typ av integritet. Och också för att även om vi är clowner eller ja, kan vara offentliga på det sättet, så är det inte säkert att, att han vill det. Så att, men vad känner du av de här 35 år som megastar i Sverige? Vad har varit nackdelen med att vara så otroligt populär och så otroligt stor och känd som du är?
Ja, jag vet inte om det är en nackdel. Det är ju egentligen, man får ju lov att vara väldigt tacksam över att det har gått bra och att folk vill komma och titta på henne. Så det är jag ju väldigt glad över. Sen är det väl så att jag, just vad det gäller själva kändiskapet, att bli igenkänd utomhus och när man går omkring helt vanligt och ska titta någon butik eller vad man nu gör för någonting. Det jag... Nej, men det har jag nog aldrig riktigt känt mig bekväm med. Jag känner mig lite blyg där, eller lite generad om någon känner igen mig. Det har ju påverkat mitt sätt att vara privat. Att jag är lite vaksam, håller koll på om det verkar vara störiga, fulla människor där borta som kan få syn på mig. Då går jag en liten omväg och så vidare. Så på så vis har det faktiskt påverkat mig jättemycket. Eller jag vill inte lägga mig på den här stranden och klä mig i bikini, för att då kanske det är någon som tar en bild och så hamnar det i tidningen. Så att, ja, då...
Har det hänt eller?
Ja, det har hänt. Det har hänt. Det hände tidigt. Så att det blev jag ju varse tidigt att det vill man inte göra igen. Så att jag...
Var var du då någonstans då?
Ja, du. Då var jag nog bara hemma i Vetlanda faktiskt.
Jaha, och då var ju bikini där och då hade
det
du
var, som... Det var liksom det där med att jag precis hade blivit utsett till Sveriges sexigaste kvinna. Och då blev det ju ett halabaloo.
87, ja.
Ja, 87, det är ju länge sedan. Nej, men så, och då har man ju lärt sig att man undviker vissa grejer. Så på så vis har det ju påverkat mig ganska mycket. Men annars just själva arbetet är ju fantastiskt kul. Det måste jag verkligen säga. I och med att man får lov att vara så kreativ och utforska sig själv och utmana sig själv, tänja på gränser och ta det steg vidare. Det är ju faktiskt väldigt givande för mig som person bara. Att man får lov att hålla på så och få betalt. Men det ska ju också tilläggas att det är ju inte säkert därmed att någonting, att allting, att man liksom, att det är lätt. Eller att alla tjänar ju inte pengar på det de gör. Det kanske inte går så bra alla gånger. Det hänger ju hela tiden på mig själv. Att det ska gå bra, för då tjänar jag pengar. Går det inte bra då, men då tjänar jag ju inga pengar. Jag är ju min egen företagare. Så jag har ju egentligen inget skyddsnät där, utan det är upp till mig. Uppfinna mig själv på nytt. Och jag har alltid tagit just den uppgiften på väldigt stort allvar. Att jag vill hitta nya vägar fram, för det ska vara, fortsätta vara angeläget som sagt. Och att... att det ska kännas berättigat att jag får vara kvar på scen så att säga, eller att det blir kul för mig själv också att göra det här nya. Det här har jag inte provat, då blir det lite kul. Eller, istället för att jag skulle göra samma sak hela tiden, för då skulle jag bli lite trött på det. Jag behöver liksom lite ny energi, ny ingång, och då tänker jag också att det behöver säkert min publik också då. De blir glada om det händer något nytt, så det är inte bara samma.
Så är det.
Ja, så är det.
Så är det. Men det är alltid roligt, och det är få som har varit i liksom rampljuset så länge. Men hur gör du? Sätter du dig... Men ta Bill Gates, han har en sån här Think Weeks som han åker på. Där han sitter en vecka och bara skriver ner allt han tänker på och nya idéer och allt sånt där. Har du någon sån här... Är det du och Bill Gates som hänger ihop och sitter och skriver ner? Mm. Du skriver lite neon grejer då?
Listor är jag ju bra på att skriva. alltid vad jag ska göra och sådär, och för reda ut saker och ting. Men annars, jag har nog ingen tänkvecka. Det har jag inte tänkt på. Det kanske man borde åka utomlands härligt och ha en tänkvecka. Det har jag missat.
Men
jag tänker nog mest hela tiden. Ja, men det är så här, precis, jag jobbar ju mer i sjok. Så här, nu, att man, när man gör en show som kanske då ska spelas både i Stockholm och Göteborg ute på turné, den kan ju liksom göra ta 2 år i anspråk. Och jag tycker det är väldigt svårt att sätta igång och tänka någonting nytt så länge det pågår. För jag är lite ockuperad av det som redan sitter i ryggmärg och i kropp och själ. Men när det är klart, då behöver jag vila lite. Och sen så, ja, men jag har en period när jag drar mig undan då. Och där jag kanske just funderar på, vad är nästa steg? Jag, ett skivbolag kanske säger, gör en ny skiva, eller vad vill du göra härnäst? Och ja, då funderar jag på det. Och så börjar man kanske så smått att skriva på lite musik, för det är oftast det som är plattformen för mig att utgå ifrån. Och det tar ju sin lilla tid att skriva, och så kanske jag vill fundera på vilket håll vill jag åt nu. Ja, så jag behöver backa tillbaks, smälta lite och samla lite ny energi. Och det kan ju hända att jag också bara skrotar omkring och inte gör någonting. Jag fikar och umgås med kompisar och reser på semester och så vidare. Ta det lugnt för att fylla på batterierna.
Lägger pussel kanske?
Och lägger pussel också. Det gjorde jag ju nu här i julas. Köpte jag ett pussel.
Hur många bitar var det på?
Ja, det var 1500 tror jag det var. Såna
det är ändå ganska.
Ja, tänk att jag tog det på 2 dagar. Jag fick nackspärr. Jag hade nackspärr efteråt. För att jag stått och lutat mig över. Jag kunde inte sluta. Du vet, jag kan bli så här, åh det är roligt. Nu ska vi hitta de här menlösa bitarna. Man knappt ser vad det är. Nu ska vi se. Så här, tycker jag är kul.
Är det några andra saker som du gör bara för att det är kul?
Well, jag brukar ju faktiskt inte pussla, utan det var ovanligt, men det var kul. Annars så, ja, jag löser lite korsord. Jag tittar på serier, jag kanske läser en annan bok, men det har blivit dåligt senaste tiden. Lyssnar mycket på poddar medan jag går på promenad. Mycket P1.
Ja. Ja. Hur ser en dag ut för dig då? När går du upp på morgonen? Vad äter du för någonting?
Ja, nu, jag kan ju liksom med en gång säga, det beror ju väldigt mycket på i vilken fas jag befinner mig. Gör jag en show? Håller jag på att skriva låtar? Är jag ledig? Och så vidare. Då kan det ju se lite olika ut. Gör jag en show, då kliver man antagligen upp ganska sent, för det är lite svårt att somna på kvällen efter en föreställning. Så man vrider lite på dygnet. Jag vilar mycket, för att piken måste ske på kvällen, så jag gör ingenting som är jobbigt då, utan jag kan göra små saker under dagen, men sen måste jag dra mig tillbaks, vila, äta, och sen är det dags att börja tänka och gå på jobbet. Jobbar jag nu inte med en show, som till exempel nu, ja, nu är det fas ledig. Nu har jag precis gjort Melodifestivalen, och då pustar jag ju ut, för jag har ju ansträngt mig här i 2 månader och håller på att planera och håller på med det jämt. Nu har jag ju kunnat släppa det. Så då tar jag lite ledighet, och då nu gör jag ju ingenting. Nu skrotar omkring, kollar lite affärer, köper saker som man inte behöver och liksom tittar på serier och umgås lite grann med vänner. Nu är det pandemi också, så kan man ju inte ens göra det riktigt som man vill, men jag softar och tar det lugnt. Men jag har samtidigt mycket planeringsmöte nu då. Och nu är det ju ett stort frågetecken. Kan vi nu spela till hösten live? Det är vad vi hoppas på.
Vad tror du då?
Jag tror ju att vi kan det.
Det lät inte så på sucken.
Nej, men alltså jag var mer vid gott mod, för om du frågar mig, för en månad sedan. Men nu är det så himla försenat med vaccin och annat som gör att tiden springer iväg. För vi kommer alla behöva det här vaccinet, tror jag, innan den här nöjesbranschen kan rulla igång igen.
Ja, när det står 1000 pers på samma ställe.
Ja, eller? Det är ju tveksamt. Alltså, men det skulle kunna vara så att man kan spela fastän man kanske inte får fylla salongen. Det är möjligt. Men så här har det ju varit för oss i nöjesbranschen hela tiden. Att det går nästan inte att planera, och man behöver ju en planeringsfas. För säg att jag ska spela i höst, då börjar vi nu egentligen planera. Vad ska det vara? Ordning på låta, strategi med hur man vill att det ska se ut och sådär. Om man jobbar med manus och lite så.
Och sen börjar sälja biljetter och sånt också.
Ja, det brukar man ju också göra ett halvår i förväg i alla fall.
Ja, man vill ju inte så här bygga upp allting och göra ett jävla hästjobb och planera allting. Och sen så liksom väntar man 4 veckor in och man vet inte om man kan öppna eller inte.
Nej, men precis. Det är ju det som är det problematiska här. Att ingen vill ju lägga ner så mycket tid och sen så är det bara noll igen. Så att jag gissar att vi tassar lite på tå här under våren och börjar lite grann. Men ja, det är en bra fråga. Blir det nu till hösten?
Ja.
Och jag skulle egentligen åkt då förra hösten. Och den turnén har blivit framflyttad ett år.
Vad heter turnén?
Ja, den heter ingenting än. Vi kom inte så långt. Den blev aldrig släppt. Vi backade på releasen innan den var släppt. För vi ville inte liksom gå in i det böket, logistiska böket av att man publik köper biljetter, sen ska det här flyttas och datum. Och otroligt arbetsamt att hålla på med det. Vissa produktioner har ju gjort det flera gånger om, du vet, flyttat fram och biljetter. Oh, det är så mycket arbete med det där.
Ja, det
så att vi, jag vet inte just nu, men vi ska börja planera i alla fall och skissa lite på hur skulle det kunna tänkas att se ut. Och kan vi göra det på något sätt för att safe upp att det skulle kunna vara en halvfull salong istället, om vi bara får ha det. Då får vi ju tänka lite på budgeten och så. Vad kan vi göra för det så att det funkar?
Du skulle ju kunna ha så här att en halvfull salong med halvfulla människor. Då blir det ju
halvfulla människor. Höll jag på att säga aldrig fel, men det är kanske politiskt inkorrekt att säga det så här rakt ut.
Om vi skulle dra tillbaka lite grann till Vetlanda, till din uppväxt.
Mm.
Hade du väldigt bra så här självförtroende och visste vad du ville redan då?
Nej. Svaret är nej. Våran familj, där vi har varit väldigt krassa och man är realistisk, man vet att det blir nog svårt. Man får vara glad om man får göra något litet, får man vara nöjd med det. Du vet, så vi hade inga, jag hade inte med mig några stora drömmar hemifrån. Musik höll vi ju på med och spelades och det sjöngs, så jag började spela piano ganska tidigt och skrev lite låtar och sådär. Och när jag var ju kanske i 15-årsåldern så någonstans där väcktes en liten sån smygdröm om att kanske om man skulle syssla med musik. Men man visste nästan inte riktigt vägen fram då. Du vet, det var ju då det var de här tjocka telefonkatalogerna. Man kunde liksom slå upp musikförlag i Stockholm. Man kunde gå till ett speciellt ställe för att hämta Stockholmskatalogen och bläddra fram. Där kunde man se en adress och kunde man skicka in en kassett till dem. Och så visste man inte, ja, du vet, det kändes ju så långt bort allt det där. Så det som hände var väl att jag var med i en talangjakt när jag var 16. Som hade en final i Stockholm. Och där vann jag ihop med en annan tjej. Vi var två som delade på vinsten. Och då fick jag göra lite så här, Café 18 finns från den tiden. Då sjunger jag vid pianot en egen låt. Och sen fick jag lite kontakt med människor som så småningom hittade sin väg fram till ett par skivbolag, och jag fick kontakt med en man som heter Tony Söderberg på Marianne Records. Det var ju Bert Karlssons skivbolag. Vi fick kontakt typ 84-85. Sådär. Sen dröjde det ett år och sen så skrevs Kärleken Ev och sen var jag med i Melodifestivalen 86.
Där exploderade det.
Ja, nu pratar med den här krassa människan igen. Jag vet inte om jag skulle säga ordet explodera, men det gick bra. Och sen dess har jag ju hållit på med musik. Och jag fick göra skivor. Jag tyckte det var fantastiskt. Man fick lära sig att åka på folkparksturné. Och då var jag genast där och försökte styra upp det. Jag hade ju inte någon erfarenhet av det heller. Så jag tänkte, ja, men jag har lite klädbyten och jag gör en liten koreografi här med en stol för att behålla intresset och hur man skulle liksom bygga upp den här timmen som man skulle hålla på att spela. Sånt tänkte jag på redan då, helheten. Och sen, jag pratade faktiskt med någon annan om just det här att eftersom jag Jag gör ju mycket, jag har ju börjat att göra rörligt material, videos på mina låtar. Senaste albumet har jag ju så här, och då känns det som att det har ju direkt kontakt med att jag sydde kläder för länge sedan. Att det är det här med att göra mycket saker själv. Att det här har varit det livslånga temat i mitt liv på något vis. Att jag har någon slags plan på en helhet och sätter igång och fixar det här på olika sätt.
Men det är häftigt faktiskt, verkligen när du säger. Det är ju samma sak, jag tänkte inte på det. Jag har också sett dina videos och sådär. Mm. Och det är ju, man tänker ju också så här, att nej, men en sån stor mega rockstar som Lena PH väljer att sätta upp mobilkameran och göra det själv.
Men det är ju
jäkligt charmigt.
Men det är ju för att annars hade det aldrig hänt. Om man pratar om att någon annan skulle filma detta, då skulle det kosta mycket mer. Det skulle komma ett litet team och plötsligt så var kostnaderna för mycket, det är för höga. Det går liksom inte försvara det, för skivförsäljningen är ju också som den är. Och jag ville säga, men lite enkelt bara. Och nu har ju mobilerna blivit så pass tekniskt bra så att det är fullt möjligt att göra någonting som är okej, kvalitetsmässigt. Så det var ju absolut mitt eget förslag just, jag säger till skivbolaget, att ja, men jag har tänkt så här... Att jag tänker att jag vill göra rörligt material till alla låtarna på skivan. Och jag gör dem. Det ska vara i all enkelhet så. Och jag tar också foton som vi ska använda till skivomslag och sådana där. Det behövs inte heller kanske vara uppförstorade affischer, utan det är små bilder, det kan jag ta. Som en bra, kul grej. Och så ska jag betalt för det också. Så här. Fast de fick ett bra pris, det fick de.
Det är jättebra.
Mm.
Och jag tänkte till den här Kärleken eviga. Och den är ju så fantastisk. Eller framförallt så hur man också såg ut på den tiden.
Ja, det var ju mitt i 80-talet. Ja.
Och så här... Jag gillar de här blickarna där. Du var sånt så här 20 år gammal.
Ja.
Sånt enormt jäkla självförtroende och självsäkerhet.
Ja, men... Jag vet inte om det var så egentligen... Vad är detta för tv-program? För det här är ju inte Melodifestivalen. För det här har jag en gul jacka. Det här är en rosa jacka. Det kan vara något tv-program. Rassel eller något. Eller någonting liknande. Kanske. Ja, nej, men frisyren är ju jätte... Den är ju verkligen en upptuperad boll på huvudet där. Och så. Och lite färgglatt och härligt. Jag har sug i blicken. Ja, men det var väl just det som... hände, apropå det där med sexigaste grejen. Jag försökte nog mest bara leverera texten och mena texten och titta in i kameran och vara lite så här engagerad i det jag gjorde. Det var vad jag tyckte att jag gjorde. Och så, men jag var ju alltid jättenervös när jag gjorde program. Det är jag nu också. Man känner ju alltid det där. Jag är ju aldrig helt avslappnad och tycker att det är lugnt. Det tycker jag ju inte, utan det är alltid. Och där, på den tiden var jag ju jättenervös.
Det är inte
men det
lugnt.
Syns inte.
Nej.
Nej.
Och sen något år efter den här låten, när vi var 86, så blev du vald till Sveriges sexigaste där. Påverkade det dig mycket? Blev det att det blev... Jag var ett år gammal då, så jag minns ju inte rubrikerna i tidningarna på den här tiden. Men var det megastort? Var det...
Ja, det var det, därför att på den tiden så fanns... Det fanns bara två kanaler på tv. Det var liksom... Kvällstidningarna hade stor plats, alla läste dem. Och på radion var det ju bara P3 som var den folkliga kanalen som alla lyssnade på. Hände någonting i P3, då hade alla hört det, hela Sverige. Så på det viset så fick du ju... Allting som hände fick stort genomslag. Stort genomslag. Så det märktes ju verkligen när det här hände, och jag var väldigt... Ja, jag blev väldigt förvånad faktiskt. Jag hade inte alls kunnat räkna ut det. Det var faktiskt så att Malena Ivarsson var ju en ny stjärna i tv-himlen där. Hon kom in som någon sexolog och hade sin fräcka fredagprogram. Och det var ju sensationellt bara det på den tiden. Och hon utlyste den här omröstningen. Sveriges sexigaste man och Sveriges sexigaste kvinna. Och det här ägde rum då på P3.
Mm.
Och då fick ju folk rösta. Och så redogjorde man då för resultatet några veckor senare eller hur det nu var. Och då var jag helt plötsligt, och du, som du märker också, 87, jag hade bara hållit på i ett år. Jag var ju ganska färsk som artist. Men ja, jag lyckades hamna där uppe på topp och jag blev väldigt, väldigt förvånad och lite... Ja, det förändrade nog. Jag blev lite uppmärksammad på att det var så man såg på mig. Att jag förstod att det också var kanske medelålders män som hade röstat på mig. Och att jag, i min pappas ålder kanske. Och det var inte alls vad jag var medveten om.
Men kändes det äckligt eller?
Äckligt är ett väldigt starkt ord, men... Ja, det kändes lite... Ja, jag kan inte hitta något bättre ord just nu än förvånad. Jag blev lite paff. Så. Och det är klart, de där frågorna följde mig sen många, många år efter det. Men jag försökte ju äga det. Bara jobba på som vanligt ändå.
Och sen så fortsatte allting. Och vi tar bara... Den vet ju... Den minns ju i alla fall lite mer. Då jag börjar minnas lite grann. Men 89, Dansa i neon.
87 är Dansa i neon.
87
var det. Ja, får vi se. Sorry. 86, Kärleken är vi. 87, Dansa i neon. 88, Om igen. Och sen 2004, Det är ont.
Ja, där har vi dem.
Där har vi dem.
Där har vi dem. Vilken har betytt mest av de här för dig?
Jag skulle nog säga att både Kärleken är evig och Det är ont har betytt mest. Kärleken är evig för att det uppenbarligen var den första jag gjorde som fick mig att börja i musikbranschen. Och sen Det är ont därför att det blev en magnifik peak igen som jag sen har försökt att förvalta sedan dess. Jättekul samarbete med Orup som höll i sig många, många år. Vi gjorde ju show också ihop så vi... Han betade av flera album och så vidare. Så att båda de skulle jag säga är viktiga.
Men kan du berätta lite grann omkomsten till mästerverket?
Det är ont.
Ja.
Ja, det är Orup som har skrivit låten. Så han får ju svara för den delen. Men, ja, men det var så att jag skulle vara med i Melodifestivalen igen 2004. Jag var gästprogramledare 2003. Och det var ju den här nya tiden när Melodifestivalen blev de här alla stora deltävlingarna och stora arenor fyllda med jättemycket publik och det var jättehög stämning och så. Och det kändes så härligt och inspirerande så jag tänkte att men jag kanske också skulle kunna tänka mig att vara med nu om det var sån här härlig feststämning. Så då var jag i kontakt med Christer Björkman som... sa absolut strålande, du får välja själv vem som ska skriva en låt. Och då följde så att det blev Orup som skrev en låt. Nu skrev han i och för sig en annan låt först. Vi var tvungna att leverera en titel så vi levererade en annan titel först. Men sen senare så ringde Orup upp så sent som i januari tror jag. Och sa, jaha, nu, vi måste byta låt här för att nu har jag låten. Och den heter Det är ont. Och då minns jag att jag satt hos frissan precis och gjorde mig lite snygger. Och jag tänkte det, ja, det var faktiskt onekligen en bra titel. Den var bra, den var bra. Så då blev det den istället. Och ja, där började verkligen resan. Vårt och Orups och mitt samarbete fick ju verkligen en riktig superstart i och med det när den då vann. Och vi gjorde ett helt album och det blev väldigt många saker som hände. Och det gick väldigt, väldigt bra och han gjorde ett album till och sen gjorde vi gemensamt album och sen då show och sommarturné också. Så vi jobbade ju jättemycket ihop och haft jättemycket glädje av det. Så att det var ett bra samarbete, tycker jag.
Blev du mycket större än vad du trodde? Hade du visualiserat?
Ja, du får ju komma ihåg att jag sa att jag är ju krass och realist. Så att ja, det blev mycket bättre än vad jag trodde. Ja, verkligen. Mycket mer än vad jag hoppades och så vidare. Jag tänkte nog att jag ville ha en låt. Jag behövde en ny låt. Men så blev jag nästan mer kanske skivartist helt plötsligt igen. Och det hade jag nog inte förväntat mig att det blev så mycket. Men bara roligt som sagt. Och sen som jag också sa så försöker jag väl att förvalta det då. Att jag vill hålla en bra nivå liksom. Och inte vara slarvig och släppa iväg någonting.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vad är det för saker som du minns nu då, har gått helt åt helvete under de här åren? Några milstolpar du har som du...
Ja, nej, men det finns väl ett par saker som har gått åt helvete. Som jag ser det. En turné 94, nu ska vi se så jag säger rätt här nu. 94 tror jag det var. Då gjorde jag en turné. Jag hade precis fått mitt första barn. Var väl inte jättemotiverad, men jag var liksom van sen tidigare i mitt liv att jag ändå skulle ut och jobba och så. Och jag blev påhejad av andra att jo, men kan du inte göra det, vi vill det och så. Så jag gjorde det och det gick inte bra. Det var, då åkte jag på någon slags folkparksturné precis när de här stora festivalerna hade börjat få komma in till Sverige. Stadsfestivaler var ett nytt fenomen och då åkte jag på en vanlig folkparksturné. Gick ju inte bra publikmässigt. Det var ju liksom, det var då folkparkerna höll på att dö, försvinna totalt. Så det var ju en miss.
Men var det så att du kom till helt tomma ställen?
Ja, men det var absolut flera ställen där det var riktigt, riktigt dåligt med publik. Och det kändes otroligt jobbigt. Och jag tror att det vi framförde också, det var inte heller bra. Det var mitt livs sämsta betyg också. Och det finns ju mycket man kan ta lärdom av när man håller på länge inom sin bransch. Att när det känns fel i magen, då ska man inte göra det bara. Man ska bara inte göra det, då ska man säga nej. Och så. Lärde jag mig från det. Att vill man inte åka på turné, känner man inte för det, då ska man inte göra det. För att det syns på någonstans att man inte riktigt har den energin. Så man ska lyssna på sin magkänsla. Sen gjorde jag också en engelsk platta före detta som jag spelade in i London där,
och Fantasy
den,
eller?
Ja, just det, Fantasy. Och den kom ju 93 förstår ja. Du, så att det är lite samma tid vi pratar här nu. Där jag också var trött på mig själv och därför jag hade röda korkskruvar på omslaget. För bara gör någonting annat. Kan vi få se någonting nytt? Ja. Egentligen så borde jag kanske bara strunta att jag gjort den här skivan. Så precis, det är ju samma tidsspann där. 93-94, där någonstans. Det är mitt sämsta. Min sämsta dipp.
Men kände du att du var slut då? Eller gick några tankar? Att nu släppte jag ett album som ändå inte gick lika bra som det du släppte då. Det var 91-89 va?
Ja, 91 släpptes ju 006. Ja. Och sen kom det här då 93. Det ändå bra jobbet, det är bara ett par år. Jag hade egentligen behövt att vila. Jag var egentligen ganska trött efter 006. Och kände att jag hade behövt... Idag hade jag ju förstått att jag hade behövt att ta längre tid på mig och vila lite. Men det gjorde jag inte då.
Du gasade?
Jag gasade, men jag fortsatte, kan man säga.
Men var det inne någon, alltså var det någonting som sa till dig att, för att det är väldigt många artister också som kommer med One Hit Wonder. Och du har ju ändå vid den tiden också levererat alltså ganska mycket. Mm. Så att det är ingen självklarhet att det skulle finnas en plats för dig framåt.
Nej, ja, vad tänkte jag då? Då tänkte jag mest att det var jobbigt. Då jag var ju småbarnsförälder och det blev lite kluvet för mig att det var så mycket energi som gick åt att rikta till sin familj. Och inte så mycket fokus på mig som artist. Eller att jag kanske inte ens kunde känna den här lusten att jobba när jag hade så mycket att ta hand om hemma. Jag försökte ändå det. Jag gjorde ett par skivor till där. Men man kan väl säga att det lossnade ju inte förrän... Jag kom tillbaka 2001. Då gjorde jag en krogshow. Och i samband med det så skilde jag mig. Vi skilde oss. Och då fick jag plötsligt den här tiden för mig igen. Och det tror jag märktes utåt. Jag fick ett helt annat fokus. Så det underlättade lite faktiskt. Det låter ju hemskt att säga. Men det var som att jag kunde lägga mer tid på mig. Och man behöver göra det för att liksom lyckas nå ut till en publik. Man måste ju, det går åt massa energi för att liksom verkligen nå fram. Och har man inte den, då blir det ju lite halvdant. Man måste liksom ha kraften. Så ja, det var väl där som jag hade mer tid för mig själv igen. Och sen blev det ju ett jäkla drag. För strax efter kom ju det här med det är ont och hela det, 2004. Och då var jag ju redo för det, så att säga.
Har du varit nära att gå in i väggen någonting? Eller har du bara sprungit över väggen?
Ja, men jag har nog haft tillfällen där man kan säga att det privata har gjort att man har känt sig ganska utmattad. Det som då är bra med mitt jobb, det är att jag väldigt mycket kan styra själv när jag är lite ledig. Jag jobbar ju inte alltid. Jag har inget 9-5 jobb, utan då kan det vara så att jag måste göra det här sjoket klart. Men efter det så har jag ingenting framför mig på resten av året om jag inte vill. Och då kan jag ju vila. Så det har nog gjort att jag har kunnat hålla mig på rätt sida om den gränsen. Och jag är överhuvudtaget en sån som behöver... När jag har gjort någonting, som till exempel det jag har gjort nyss nu då, med Melodifestivalen, då ligger jag ju typ still som en liten padda i 3 dagar. För jag är trött. Jag går ju inte upp och matar på nästa grej, utan jag har det här behovet av att backa lite, smälta, sortera för att få ny kraft. Så det är jag nog ganska bra på. Så att nej, jag har inte gått in i väggen, men jag känner att det har varit perioden när jag har varit lite så här definitivt utmattad.
Mm, ja, men jag förstår det. Och hur har du hanterat så här motgångar? Är det några saker som du gör? Eller några saker som du har lärt dig under åren?
Ja, för det första, motgång är ju inte kul. Det är ju inte alls roligt. Ja, jag är väl typen som tycker det är jobbigt men biter ihop. Jag är inte en sån som ställer in eller nu blir det jobbigt, nu vill jag ställa in snälla. Utan jag biter ihop och gör det jag ska. Men jag skulle tro att det också är en av anledningarna till att jag är noggrann när jag jobbar. Man ska inte underskatta skräck. Man vill inte att det ska bli fel. Man vill att det ska bli bra det man gör. Och då försöker jag ju sortera bort alla falluckor som finns, alla fallgropar. Och verkligen försöker få det så jäkla bra som jag bara någonsin kan för att undvika att det ska bli dåligt, helt enkelt. För det är inte kul när det blir dåligt och det inte funkar. Det är ju det mest fruktansvärda som finns. Om man nu måste stå på scenen sen och fortsätta med det här dåliga. Det är ju tråkigt. Så jag försöker ju undvika det genom att vara jävligt noggrann och försöka göra ett riktigt, riktigt bra jobb.
Ja. Men återhämtningen då som du pratar om nu när du har lagt dig i en soffa bara och käkat popcorn och kolla på Netflix. Är det det du gör vid återhämtningen? Jag brukar exempelvis försöka att återhämta mig med att tortera mig själv.
Oj.
Och det är att jag typ duschar kallt.
Oj.
Och, eller min dröm är ju att jag ska ha en badtunna på tomten fylld med is som jag bara kan gå.
Ja, isvak är ju så populärt nu för tiden. Har du inte varit ute och sågat upp ditt hål och badat lite?
Men det är ju lite problematiskt det där. Jag älskar de där när man ser folk vara så otroligt ambitiösa att de sågar upp liksom 100 kilo is och lägger sig där för att få en riktigt bra Instagrambild.
Ja, vad gör man inte?
Ja, vad gör man inte? Eller en film. När man väl gör det, då har man en film. Då ställer man upp datorn där också.
Men du tar
väl
en bild från istunnan, gör du inte det?
Ja, men jag hoppas på att ha en is... Jag hade faktiskt inte en krogshow, men jag hade en framgångsshow. Mm-hmm. Och då köpte jag in en så här plexiglas isvak som kanske var... Ja, men så här hög typ. Fylld med is, den vägde 700 kilo som vi rullade in med en truck på scen. Och sen så valde jag någon i publiken som fick komma upp och bada isvak där i 2 minuter.
Var det någon som gjorde det?
Ja. Jag hade ju hypade upp det ganska bra.
Så vad fick man som pris, belöning?
Äran.
Äran,
och den är stor nog. Men det handlar mycket om att man ska utmana sig själv.
Ja, jag förstår.
Och då var ju hälften vunnet bara. De personerna som räckte upp handen med största sannolikhet av de här, vi säger 1000 pers där, och sen är det 400 som räcker upp handen, så är det en väldigt liten sannolikhet att jag väljer den personen. Så att man har ju vunnit väldigt mycket att man utsätter sig för. Man kommer dit, man ska gå dit, man kanske går med en dejt eller vad som helst. Och sen så rätt vad det är så räcker man upp handen.
Klär man av sig kalsongerna då? Ja, förutsätter jag att det är killar vi pratar om.
Nej, tjejer också. Vi hade nog hälften, lite mer tjejer faktiskt. För att jag undrar så här, vilken teknik. Vi hade köpt baddräkt och badkläder.
Aha,
okay. Så att man fick komma upp och byta om, sen så fick man gå dit.
Okay, ja.
Men då... gick ju ner i publiken och sen så använde mig av pinnsnurren. Ah. När man bara snurrar runt och sen bara springer man rakt ut och sen så tittar man upp och bara pekar någonstans och den som man väljer då blir det. Så att jag använde verkligen en speciell teknik för att inte kunna bestämma själv vem det skulle bli.
Jag får ju för mig att det inte är helt nyttigt att kasta sig i en istunna.
Nej.
Chock för hjärtat, jag vet inte. Det är någonting med det där, så här är det verkligen jättebra.
Ja, det,
men... Systemet bara bryter ihop.
Ja, men det är faktiskt härligt för alltså det här lugnet. Du kanske också, om man kört på, säger man bara kört något hårt träningspass och sen så är man helt, helt slut. Och sen händer jättemycket sånt, saker runt omkring. Nästan som om man sitter i en bubbla och folk skulle kunna så skrika på dem. Man är nästan så här... Man är så lugn. Man är
du
så
menar
bara,
du är avdomnad?
Det bara studsar. Ja.
Nej, jag behöver ingen ismak för att...
Vad har du för återhämtningsgrejer då?
Ja, men det är ju att göra just ingenting. Det är ju som ett fantastiskt paradis att inte behöva tänka på någonting nytt. Utan jag bara... Ja, det är som att man drar ur sladden. Jag tittar på någonting eller tar en promenad eller umgås med vänner eller så. Det är en otroligt härlig känsla att vara ledig när man precis har gjort någonting bra. Det finns ju ingenting som är så härligt då. Den ledigheten är ju bäst.
Jättebra.
Man njuter. Sen börjar istället kraven komma igen. Ja, när ska vi ha möte om det och planera och det och komma på nya grejer och så. Men precis den här zonen som jag är i nu, den här gottiga zonen, jag fortfarande bara kan gå och sprätta omkring och inte göra någonting och bara tycka, åh, vad bra det gick.
Det är jättehärligt ju.
Ja, det är bra.
Vi har kommit in en gäng lyssnarfrågor också.
Jaha,
så tänkte jag börja med första. Hur svårt är det att lita på män när det blivit sviken så många gånger?
Så många gånger. Det lät ju deprimerande någon sa det. Well,
inte jag som har skrivit frågan.
Jag tänker så här. Samma sak där. Vi pratade förut om en magkänsla. Säger magkänslan att det är någonting som är vajsing här, lyssna då på det. Det är egentligen den enda regeln. Jag kommer väldigt långt med den. Det var mitt svar.
Har du den mer än nu då? magkänslan? Sitter den bra? Har den lärt sig av alla,
ja,
oh
ja,
av alla åren?
Oh ja, den hade jag redan förut, men jag var lite för förstående och sådär. Men jag vet att lyssna på den.
Mm. Lyssna på magen.
Ja.
Skriver du fortfarande dina egna låtar och syr dina egna kläder?
Jag skriver allra högsta grad egna låtar. De två senaste albumen är bara mina låtar. Kläder, nej. Det gör jag inte längre.
Kan inte göra allt.
Nej, jag köper och justerar, det kan jag göra om jag vill. Men så symaskinen är ständigt närvarande. Bra verktyg att använda till både det ena och andra. Men jag syr inga kläder från grunden, det kan jag inte säga.
Är du introvert eller extrovert?
Jag är introvert. Definitivt.
Det är ju väldigt spännande, för du känns ju väldigt... Eller alltså, du är ju så otroligt bjudande på dig själv.
Ja, men vi pratade förut om det här med kändisskap, att jag känner mig vaksam, att jag inte är riktigt bekväm med att bli igenkänd. För jag har den här introverta sidan väldigt starkt hos mig, att jag gör inte mycket väsen av mig. Så att, det är en sak när man hamnar på scen, för då vet man att nu ska jag ta plats, och då gör jag ju det. Men jag gör ju inte det privat egentligen, även om jag har blivit betydligt mer avslappnad idag jämfört med när jag var 20 år. Nu är jag ju lite mer så jag skiter i vilket, eller... Det har blivit mer av den vara, men i grund och botten sitter den här lilla dra sig undan genen och lite, nej inte ska väl jag, och jag går hitåt istället, jag behöver inte och så vidare. Så kan jag vara väldigt mycket, jag håller mig undan och behöver lite tid då, som jag säger, smälta och samla ny energi och ta det lugnt. Jag vill inte vara, jag är inte festens centrum. Alla gånger höll jag på att säga, är jag med mitt tjejgäng så kan det hända att jag helt plötsligt får feeling och plötsligt är centrum. Men annars är jag ganska timid, privat.
Ja. Det är bra. Vad är din största motivation när du inte vill jobba, men måste?
Ja, nu ser ju inte mitt arbete ut som ett 9-5 jobb. Om inte man vill säga att jag ska göra en show och jag är inte på humör. Och det är liksom, jag gör 4 föreställningar i veckan. Och då är man ju ibland trött, man kanske inte känner för det, men man vet ju. Men då är min motivation att publiken sitter där och vill se detta. De har köpt biljetter. Och då reser jag mig upp och gör detta på absolut det bästa sätt jag kan. 100%.
Det känns ju som att en av nycklarna för dig är ju att du verkligen är en doer också. Och det du tar för dig, gör du.
Ja, vet man att man ska göra någonting, då gör man ju det. Det blir bara trist om man skulle gå omkring och gnälla för det då. Det blir ju inget kul. Jag vill inte, och så måste man ändå göra det. Utan det är bara att bestämma sig för att nu ska det här göras då. Men visst, man är trött ibland när man ska gå till och göra en show. Så är det naturligtvis. Men man kommer alltid igång. Och jag tänker också att det här är ju mitt arbete. Så att det här är en del av arbetet då, att göra det här. Så då gör jag det. Allt är inte kul i mitt jobb. Det är också mycket av mitt arbete som går ut på att man sitter och väntar. Du vet, i olika sammanhang, tv-produktion och annat. Man väntar eller man planerar. Eller man... Det är väldigt liten del som känns glamoröst. Resten är ganska hårt arbete egentligen.
Ja, hur lång tid fick du totalt på Mello?
Ja.
Alltså är det totalt 20 minuter, 25 minuter kanske?
Jag vet inte.
Sentid? Alltså, och hur mycket förberedelse var det inför?
Ja, och då skulle jag säga att det är cirka 2 månaders förberedelse. Inte 9-5 varje dag, men det är ständigt närvarande, tickar på och jag funderar och skriver lite och så. Så att det är inte superbråttom. Effektiv tid kanske det har räckt med 3-4 veckor. Men... Nej, men det är så, det är mycket som är förberedelse. Det är som man inte ser som är högst oglamoröst. Där man ska försöka peppa igång sig själv och komma på något kul eller så. Och liten del som är glamorös. Det är därför jag också kan tycka ibland att det här med att vara den där artisten på scenen, det är bara en liten del av allt som jag gör. Det är som en pusselbit. De flesta andra pusselbitarna är bakom scenen när jag håller på och skriver en låt och skriver en text. Är med på inspelning, hur vi ska spela in och producera den och vad vi ska ta för bilder till den och vad jag ska göra för video till den nu. Eller vad ska jag, nu ska jag det här tv-programmet, vad ska jag på mig för kläder då, vad är det för känsla jag vill ha och vilka som ska vara med mig, musik och lalala. Mycket. mycket sådana moment, många sådana moment. Och sen kommer den lilla sista pusselbiten, den är jag uppsminkad med klackar och i snitsiga kläder och så sjunger jag. Mm. Det är den sista lilla pusselbiten.
Sista lilla med alla förberedelser runt om
jag. Ja, för, och det har också gjort att jag aldrig någonsin känt mig, när jag är privat, jag går inte runt och känner mig som jag är Lena Philipsson och gör entré överallt. Jag kan ju vara väldigt så nedklädd och tassa förbi och titta ner och bort och anspråkslös. För jag är inte en sån person som går runt och är den här artisten.
Nej.
Eftersom 90% är bakomarbete egentligen.
När är du som mest kreativ då? Och har du några tips kring kreativitet? Hur man blir det mer?
Ja, eller? Men vet du vad? Det är svårt med kreativitet. Det är svårt att beställa kreativitet, kan jag tycka. Jag känner att jag tror att jag blir mer kreativ när jag har tid att tänka efter. Jag tror det, men nu jag måste tänka efter lite så jag säger rätt här. För jag vet också i stunder när jag har ju hållit på så länge som vi har sagt, 35 år är det nu. Det har ju funnits stunder och perioder när man inte, när jag inte känner att jag har någon ny plan. Vad ska vi göra näst? Jag vet inte, jag känner inte för någonting. Då kanske jag egentligen är trött och då borde jag bara vila. Och att det går nästan inte tvinga fram någonting då. Det blir nästan inte bra då, utan det bästa med, den bästa kreativiteten tycker jag är när den kommer självmant till en. Att man bara får idéer. Och just nu har jag varit inne i en period ganska länge där jag känner att jag har en massa olika uppslag och det är idéer som kommer till mig, ja men det ska man kunna göra och det och det och det. Frågan är bara vilken ordning nu, eller vad beroende på, nu är det pandemi, har gör vi då? Då kan vi tänka om och göra så här. Jag känner att det är mycket sånt som pågår nu, men jag har ju också mycket, mina barn är stora nu, så de har liksom flugit ut nu. Så nu kan jag, precis när jag vill, få för mig att gå och sätta mig vid synten och börja spela på en låt. Jag kan gå omkring och tänka på någonting så länge jag vill. Och sen plötsligt så börjar jag skriva på någonting. Så här, någon text eller någon idé eller du vet så. Jag har ett flöde, för jag blir inte störd i mitt flöde. Av att jag måste laga mat till barn. Det känns som att någonting har hänt i med det.
Det känns som att du är på en ganska bra plats.
Ja, men jag är på en väldigt bra kreativ plats just nu. Där jag tycker det är kul att jag har gjort de här sakerna nu som jag har gjort med mina videor. Jag känner mig väldigt stolt över att jag har genomfört uppdraget. Jag har ju själv bestämt att det här ska göras, så nu har jag gjort det. Jag rotade i hamn och jag känner stor lust att sätta igång med alla möjliga olika grejer. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det gör jag just nu. Det är kul. Och jag tänker, jag har blivit ännu mer. Jag tycker att jag har varit sån hela tiden att jag är engagerad i det jag gör. Jag är med och bestämmer allting. Vad ska jag göra liksom, nästa show eller nästa sisor? Det är ju ingenting som bestäms ovanför mitt huvud. Eller att någon bestämmer vad jag ska göra på scenen. Det är inte så det går till. Det har nästan aldrig gått till så. Och nu har det blivit ännu mer att jag går runt och bestämmer vad jag ska göra. Och jag tänker inte jämföra mig med någon annan. Jag skiter i det än, utan nu gör jag min grej så. Så är det mycket nu.
Vad har du för andra saker då, utöver musiken, och om du och dina tjejkompisar hänger, eller om du ligger hemma och kollar på Netflix och sen så ska du sova och fundera på någonting. Vad funderar du på för någonting? Finns det några existentiella frågor som
rymden, ja, men det har jag ju haft. När man fyllde 50 så kom ju de här frågorna till en lite grann. Att jaha, då var jag man 50. Kanske inte just när jag fyllde 50, men kanske 51, 52. Också i samband med att ungarna flyttade ut också, det var som att allt sammanföll på samma punkt som en ny fas, och då var det lite så här, lite vilset efter att ungarna flyttade ut, de klarade sig själva, för man har hållit på och tagit hand om dem och funnits där för dem i 25 års tid, varit beredd på att kolla läget och ditten och datten och så, men nu behöver inte jag det längre. Och då blir det ju, man måste så att säga bli en ny människa då, när man får massa ny tid över. Och det är väl den tiden som jag har gjort om då till det här kreativa. Och första året när ungarna försvann var lite, det var tomt och lite vilset. Och lite sådär, jaha, vad gör man, vad gör, det blir bara konstigt tomt så. Men nu har jag landat i det och tycker det känns okej. Men i samband med det så tänkte man ja, mycket på det här med, ja, men nu är jag 50, vad har jag gjort fram tills nu? Hur ser jag de kommande åren framför mig? Ja, då blir det så här lite tristare att säga, ja, åren mellan 50 och 70. Då blir man så här, oj, 70, ja, just det. Först är det så här, åren mellan 20 och 50. Mm, det har gjort det. Japp, och då ska vi se, åren mellan 50 och... Ja, just det, 70, ja, då ska vi se. Kan vi räkna 70 eller ska vi räkna bara 50 och 60 nu, eller... Det finns ingenting man kan ta för givet heller ju äldre man blir. Så man blir så här, ja... Nej, då vill jag bara passa på att göra så mycket roliga grejer som möjligt som i mitt jobb och utmana mig själv lite och ta mig an lite svårare uppgifter och sådär. Skulle jag tycka kändes skönt att få göra.
Men är det någonting som du själv känner nu så här att de kommande 10 åren då skulle jag verkligen vilja göra den här drömmen eller gå åt det här hållet? Du pratar själv om att du vill göra svårare saker. Du, jag blir så här, vad är svårare än för? Ska du börja liksom lära dig franska och mello på franska eller vad tycker du är svårt? Du har gjort så otroligt mycket. Men sen också, vad är det för tips till dem som vill gå sin egen väg?
Oj, vilket stort ansvar att komma med tips till dem som vill gå sin egen väg. Det där är ju jättesvårt. Jag tror man måste känna själv någonstans som man känner att man har någon dröm som man måste uppfylla för att man ska vara lycklig i slutändan. Väldigt svårt för mig att säga. Jag har ju haft möjligheten att ha ett väldigt roligt jobb som vi har nämnt när jag just får möjlighet att precis utforska mig själv och hitta nya vägar fram och i många fall leka och skratta. Jobbet kan ju vara väldigt, väldigt kul. Man arbetar oftast med väldigt roliga, inspirerande människor. Men som jag också påpekat, det finns ju också, allt är ju inte kul, utan man ska ju också visa upp ett resultat. Det ska kanske bli recenserat. Kommer det publik, kommer det inte publik? Så det finns en osäkerhet också i mitt jobb. Men jobbet som sådant är ju väldigt roligt och kul. Så för min egen del så... Det är klart att tanken har slagit mig. Vad skulle hända om inte jag jobbade med det jag jobbade med? Om jag flyttade utomlands och fick vara anonym bara. Slappna av i det och bara få vara någon. Men vad gör man då? Någonting måste man ju jobba med. Man kan ju inte bara sitta där. Så det har inte blivit aktuellt för mig att göra. Så kommer det nya roliga grejer och så säger man ja till det. Men ja, apropå det här med att välja någonting som är svårare då. Så vi pratade om lister för länge sedan. Att jag kan skriva mycket lister. För jag gjorde en sån liten lista. Och där jag just funderade på vad är det jag gjort? Vad skulle jag vilja se till att jag har gjort innan jag dör, så att säga. Och då skrev jag en liten rubrik bara. Uppnå min fulla konstnärliga potential, skrev jag. Det skulle jag vilja känna, vad nu det än betyder. Svårt eller lätt, men att jag verkligen har använt alla mina resurser som jag har för att göra och skapa saker och använda dem i mitt jobb, så att det inte blir att jag synd att jag aldrig använde mitt bildsinne här nu, utan att det föll bort. Men jag tänkte nog något år sådär att ja, vi får se när jag ska uppnå min fulla konstnärliga potential. Men just sen upptäckte jag ju lite senare att vänta lite nu. Just när jag gör mina videos och jag har tänkt ut dem. Och det är min sorts humor och det är mina idéer. Och jag har liksom spelat in dem helt själv här nu och skaffat några stativ och grejer och scenerier. Och jag klär ut med olika karaktärer och ordnat den här hatten och den hatten ska jag ha. Då känner jag, men det är väl det jag gör just nu. Nu är jag mitt uppe i att jag gör, använder alla mina resurser som jag har. Så det är nog den kanske något diffusa önskan jag har innan man dör. Att jag verkligen känner att jag använt allt det som jag kan. Så att inte någonting låg oanvänt kvar i hörnet när jag drar min sista suck.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Vi kommer in på de sista frågorna. Och då tänkte jag att vi börjar med, du har ju pratat om en del om att du kollar på serier, så det är ju självklart intressant när du har kollat på så många serier som du då också har gjort. Plöjt igenom HBO, Netflix och allting. Dina återhämtningsperioder.
Nej, man minns ju knappt vad man har tittat på. Man tittar på för mycket.
Har du någon du tycker verkligen att alla ska kolla på? Eller någon tycker så här, fan, det här var riktigt jävla bra? Alltså.
Oh ja, man har ju sett så mycket som är bra, verkligen. Men en som på något vis har satt sig lite, som jag brukar rekommendera fastän det var säkert över ett år sedan jag såg det nu. Det är någonting som heter The Jinx. Och det är true crime genren. Handlar om en gubbe som kanske har begått något brott, kommer från någon rik familj, klarade sig undan ett misstänkt brott för länge sedan och nu händer någonting igen. Så de fiskar upp tråden med honom och han låter sig bli intervjuad. Och så, ja, i alla fall, den tyckte jag var sådär väldigt spännande. Annars man har ju tittat på så mycket olika vanligt krim eller sist nu såg jag färdigt Ring min agent, en fransk serie, det är fjärde säsongen nu. Trevligt. Inte det djupaste, men trevligt.
Det låter lite, du kollar på lite krim, lite mörd och lite mord.
Lite mord och lite kärlek.
Lite blod och lite knivar och lite sånt.
Ja, men jag och lite gärna advokat eller Succession tyckte jag var bra. The Loudest Voice tyckte jag bra. Det är också verklighetsbaserat. Kan tycka ha en liten förbläst för det här som är lite, som är verklighetsbaserat. Dramatiserat kanske. Tycker jag är kul att det har hänt på riktigt. Det finns så mycket som är bra. Herregud. Så jag kommer inte ens ihåg allt.
Nej, det finns mycket.
Och däremellan tyckte jag på Bachelor. Och Bachelorette från USA, Australien och det här. Påkostade. Roligt.
Ja.
Jag blir aldrig mätt. Det är så roligt.
Ja. Ja. Om du får säga att alla någonting som de borde göra 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Vad någon ska göra 10 minuter varje dag?
Ja.
Ja, jag vet inte hur folks liv ser ut, men jag tycker 10 minuter till att göra absolut ingenting tycker jag är en bra rekommendation.
Det är faktiskt,
man måste inte alltid göra någonting hela tiden.
Det är faktiskt,
man kan sitta ner också och glo, bara liksom tänka lite, fundera lite.
Mm. Om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar. Har du något som du skulle säga till dem? Du är också barn i den åldern och deras polare.
Åh, det där är så svårt. Man känner ju också att man lever i olika tider. Alla de här sociala medier som finns idag som inte fanns när jag växte upp. Hur kommer det påverka alla? Det kommer vi ju märka så småningom. Det märker vi inte nu. Jag förstår att det är tufft. Det är mycket så man kan jämföra sig och man kollar på andra vad andra gör. Det måste vara...
Du kommer få gamnackar också. Man sitter och kollar i mobilen,
ja,
hela tiden.
Ja.
Och sen också det här klimatet med att du kan... allting är bara en swipe bort. Du kan få mat. Ja. Du kan få en ny partner. Du kan byta partnern och swipa bort en ny partner. Jag pratade med en häromdagen som kör mycket på Tinder.
Mm.
Kör du Tinder?
Nej, det gör jag inte.
Men där är det ju verkligen så att när han då liksom börjar snacka med någon så... Alltså man är konstant där det finns någon bättre. Och man är bara så här, du kan ju liksom swipa...
Man är aldrig nöjd.
Man kan lyckas swipa 40 personer och bara komma i kontakt. Alltså det är sånt extremt.
Ja, jag undrar vad det kommer göra med mänskligheten. Att alla de här valen finns himla lättillgängliga. Det är så lätt för mig att sitta här och prata om, gå ut i naturen nu och titta på lite löv och grejer. Det är nyttigt, det ska ni ha med er. Men jag tycker ungdomarna... Jag tycker de är så kloka, många av dem, och som värnar nu och förstår vikten av att ta hand om miljön och så. Så att jag tror faktiskt på väldigt många sätt att det kommer bli en bättre värld när den yngre generationen tar över. Och när de andra, du vet, skiktet längst upp, de här olika gubbarna och det som lever kvar i det förflutna, när de har tagit ett kliv upp för trappstegen, som vi sa. Jag tror på det.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, så finns det ju på Instagram. Och där,
ja, det är väl det bästa stället, Insta, ja.
Ja, och där delar du mer av, det är ju en massa härliga, roliga och filmer, och man ser vad som händer.
Ja, man ser kanske vem jag är. Man får en bättre nyanserad bild av vem jag är, skulle jag vilja påstå.
Om du skulle få avsluta det här med en låt av dina egna.
Mm-hmm.
Vilken tycker du att man att vi ska avsluta med då?
Då tycker jag vi kan avsluta med Lära så länge man lever. Det var den jag körde på Melodifestivalen.
Så himla bra.
Ja, den tycker jag vi avslutar med. Den känns hoppfull och framåt.
Nu gör vi det. Stort, stort tack att du kom hit, Lena.
Tack så mycket själv. Visst har jag
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.